Kapitel 12. En gammal pipa. Längs gatan i Lugard kom en dammig vindpust som grep tag i Gareth Bryns hatt, svepte den av hans huvud och kastade den rakt in under en av de framdundrande vagnarna. Ett järnskotthjul drev ned hatten i gatans hårdpackade jord, och när det rullat förbi gick det inte att känna igen den längre. Brian ägnade den en förvånad blick, men sen gick han vidare. Den hade börjat bli smutsig av resan ändå, intalade han sig. Hans sidenrock hade också hunnit bli dammig innan de nådde Morandi, och det hjälpte inte längre att borsta den de gånger han gjorde sig det omaket. Nu var den mer brun än grå. Han borde skaffa sig någonting enklare. Han tänkte ändå inte gå på bal. Han kilade över den spåriga gatan mellan ett par framrullande vagnar utan att bry sig om förarnas förbannelser. Vilken redig soldat som helst skulle göra bättre ifrån sig i sömnen, och slank in på ett värdshus med rött tak som hette Kuskbocken. Målningen på skylten gav namnet en liten annorlunda betydelse. Skänkrummet liknade alla andra som han hade sett i Lugard. Vagnsförare och köpmansvakter trängdes med stalldrängar, hovslagare och arbetare. Här fanns karar av alla slag, och alla pratade eller skrattade av sina lungors fulla kraft, allt medan de drack så mycket de kunde, med en hand på ölstopet och den andra fri för att vänslas med skänkflickorna. För den delen skilde det sig inte mycket från skänkrum och krogar i många andra städer, även om de flesta brukade vara lugnare. En ung, frodig kvinna klädd i en blus som verkade vara på väg att ramla av sjöng och kråmade sig på ett bord i ena änden av rummet, ackompanjerad av någonting som skulle föreställa musik från två flöjter och en tolvsträngad knäluta. Han hade aldrig varit mycket för musik, men stannade upp en stund för att lyssna på sången. Hon skulle ha varit mycket uppskattad i alla soldatläger han någonsin hade sett. Men å andra sidan skulle hon ha varit lika uppskattad om hon inte hade kunnat sjunga en ton. Med en sån blus skulle hon strax ha hittat sig en make. Joni och Barrym var redan där. Jonis imponerande kroppshydda räckte för att de skulle få ett eget bord, trots hans tunna hår och bandaget som han fortfarande bar runt huvudet. De lyssnade på den sjungande flickan, eller glodde åtminstone på henne. Brian la lätt händerna på deras axlar och nickade mot dörren ut mot stallgården. När de kommit ut ledde en butter stallknäkt fram deras hästar för tre silverören. Bara något år tidigare hade man kunnat få en duglig häst till samma pris. Oroligheterna i väster och i Carhain hade inneburit rena katastrofen för priserna. Ingen av dem sa någonting förrän de hade passerat stadsporten och kommit ut på en sällan använd väg som slingrade sig norrut mot flodens storn. Det var inte stort mer än en bred stig. Sen sa Barry: "De var här igår, herre." Så mycket hade Brian lyckats utröna på egen hand. Ett resande sällskap bestående av tre vackra unga kvinnor som helt uppenbart var utlänningar kunde inte passera genom en stad som Lugard utan att folk la märke till dem, åtminstone männen. "Tillsammans med en bredaxlad kar," fortsatte Barry. "Låter som om det kunde vara den där Jarlin som var med dem när de brände ner Nems lada. Hur som helst var de en stund på niospannet, men där drack de bara några glas innan de gav sig av igen. Den romanska flickan som gossarna pratade om var nära att ställa till med slagsmål bara genom att le och kråma sig. Men sen fick hon alla att lugna sig igen på samma sätt. Bränner mig. Jag skulle då inte ha någonting emot den domanska själv." "Sa någon åt vilket håll de red, Barry?" frågade Brian tålmodigt. Det hade han själv inte lyckats ta reda på. Nej, herre. Men jag hörde att det varit gott om vitrockar som passerat här och allihop var på väg västerut. Tror ni att gamle Pedro Nile kan ha någonting i kikaren? Kanske i Altera? Det är inte längre vårt bekymmer, Barrym. Brian var medveten om att han inte lät fullt så tålmodig den här gången. Men Barrym hade varit ute på tillräckligt många fälttåg för att kunna hålla sig till saken. Jag vet vart de begav sig, herre, sa Joni. Västerut, på Johanna-vägen. Vad jag hörde hade de bråttom också. Han lät bekymrad. Herre, jag hittade två köpmansvakter. Två karar som var med i gardet förr i tiden och tog med ett glas med dem. De råkade sitta på en sylta som heter Nattritten när flickan Mara kom in där och frågade efter arbete som sångerska. Hon fick det inte. Ville inte visa benen så som sångerskorna gör på de flesta ställen här. Och vem kan klandra henne för det? Så hon gick därifrån. Efter det Barrym har sagt var det strax efter det att de satt i väg västerut. Det stämmer inte, herre. Hon är inte den sorten som skulle vilja ha plats på ett sånt ställe. Jag tror att hon försöker komma undan den där Dallin. Trots bulan Joni hade fått i huvudet hyste han märkligt nog inget agg mot de tre kvinnorna. Sedan de lämnade herrgården hade han flera gånger uttryckt åsikten att flickorna hade råkat i något slags bekymmer och behövde bli undsatta. Om Brian lyckades komma ikapp de unga kvinnorna och föra dem tillbaka till godset misstänkte han att Joni skulle ligga på honom för att låta hans döttrar pyssla om dem. Barrym delade inte hans känslor. Gelden, han rynkade pannan, eller kanske Altera, eller Amadeusia. Vi kommer att kyssa den svarte på mun innan vi hittar dem. Så mycket besvär är knappast en lada och några kor värda. Brian sa ingenting. De hade följt flickan så här långt, och Mirandy var ingen bra plats för en Andor-man. De båda länderna hade utkämpat allt för många gränstvister under allt för många år. Bara en dåre skulle ge sig in i Mirandy på jakt efter en edsbryterskas ögon. Hur mycket större dåre behövde han bli för att jaga dem över halva världen? Jo, de där gossarna som jag språkades med, sa Joni försagt. Herre, det verkar som om en hel del av de gamla gossarna som tjänstgjorde under er har fått gå. Uppmuntrad av Brians tystnad fortsatte han. De har tagit in massor av nya karar. Massor. Gossarna jag språkades med sa att det är åtminstone 4 eller 5 nya för var och en som inte varit önskvärd längre. Och det är den sortens karar som hellre ställer till med bekymmer än sätter stopp för det. Det är några som kallar sig Vita Lejonen och bara svarar inför den där Gabriel. Han spottade på marken för att visa vad han tyckte om det. Och en skock andra som överhuvudtaget inte hör till gardet. Inte är det utskrivet manskap från husen heller. Så långt de kunde avgöra har Gabriel 10 gånger så många beväpnade män under sig som det finns gardister. Och allihop är svuna till Andors tron, men inte till drottningen. Det är inte heller vårt bekymmer längre, sa Brian Amet. Barrym tryckte ut ena kinden med tungan som han alltid gjorde när han visste någonting som han antingen inte ville berätta eller som kanske inte var viktigt nog att säga. Vad är det, Barrym? Ut med språket, kar. Den väderbitne mannen stirrade förbluffad på honom. Han hade aldrig lyckats förstå hur Brian visste när han satt och höll på någonting. Jo, herre. En del av dem som jag pratade med sa att några av vitrockarna igår hade frågat ut folk om en flicka som verkar vara samma som vår Mara. De ville veta vem hon var, vart hon var på väg, sådana saker. Jag hörde att de blev riktigt intresserade när de fick veta att hon gett sig av. Om de är efter henne kanske vi inte hittar henne förrän hon redan hänger i galgen. Ifall de måste jaga henne bryr de sig kanske inte om att undersöka så noga om hon verkligen är mörkvän. Eller vad de nu söker henne för. Brian rynkade ögonbrynen. Vitrockar. Vad kunde ljusets söner vilja Mara? Han kunde aldrig tro att hon skulle vara mörkvän. Å andra sidan hade han en gång sett en yngling med barnsligt utseende bli hängd i Cambridge. En mörkvän som traskat runt på gatorna och undervisat barnen om den svartes storhet. Mörkrets herre var det namn han hade använt. Under loppet av 3 år hade mannen dödat 9 av barnen, när det sett ut som om de skulle avslöja honom, och kanske fler. Nej, flickan är ingen mörkvän, det kan jag sätta mitt liv i pant på. Vitrockar var misstänksamma mot alla, och om de fick för sig att hon hade flytt Lugard för att komma undan dem. Han sporrade färdman till galopp. Hästen var en brun vallack med stor mule, inte speciellt ståtlig men uthållig och orädd. De båda andra kom snart i kapp, tysta eftersom de märkte vad han var på för humör. Ungefär 2 mil från Lugard lämnade han vägen och red in mot en dunge med ek- och läderbladsträd. Resten av hans mannar hade slagit läger där under ekarnas tjocka grenar. Flera små eldar brann, men ingen av dem gav ifrån sig någon rök. Männen tog varje tillfälle i akt att koka sig lite te. Några av dem låg och slumrade. Sömn var en annan sak som en soldat alltid såg till att skaffa sig när helst det gick. De som var vakna sparkade upp de andra ur deras slummer och allihop vände sina blickar mot honom. Han satt i sadeln och betraktade dem en stund. Grå kalufser, skalliga huvuden, ansikten fårade av ålder. Fortfarande hårda och vältränade, men likväl. Det hade varit vansinnigt av honom att föra dem in i Morandi, med de risker det innebar, bara för att han tvunget måste veta varför en kvinna hade brutit en ed. En kvinna som dessutom kanske var förföljd av vitrockar. Det var omöjligt att säga hur långt hemifrån de skulle bege sig innan jakten var över. Även om de vände om nu skulle de ha varit borta mer än en månad innan de fick se Kores källor igen. Om han fortsatte fanns det ingenting som sa att det skulle sluta innan de nådde Arryth-havets strand. Han borde se till att de kom hem, både han själv och kararna. Det var vad han borde göra. Han kunde inte begära att de skulle hjälpa honom att rycka flickorna ur vitrockarnas klor. Han kunde överlämna Mara åt vitrockarnas rättvisa. Vi rider västerut, förkunnade han, och genast var männen i färd med att släcka eldarna med tet och knyta fast kittlarna vid sadlarna. Vi måste rida snabbt. Jag vill komma ikapp dem i Altara om det går, men i annat fall vet ingen vart de kommer att leda oss. Ni kanske får se Jehanna och Amador eller Ebordar innan vi är färdiga. Han tvingade fram ett skratt. Om vi når fram till Ebordar får vi se vad ni går för. Där har de krogar där skänkflickorna flår Irlienbor till middag och halstrar vitrockar som tidsfördriv. De skrattade mer än skämtet förtjänade. Så länge vi har er med oss behöver vi inte oroa oss, herre, skrockade Färd, medan han stoppade sin mugg i en av sadelväskorna. Hans ansikte var skrynkligt som sprucket läder. Jag har hört att ni en gång hade ett gräl med självaste den ärmelintronande och... Jarl Silvin sparkade till honom på smalbenet och Färd vände sig ilsket mot den yngre mannen, gråhårig men likväl yngre med höjd knytnäve. Vad gjorde du så där för, Silvin? Vill du ha skallen krossad behöver du bara... Vad? Äntligen förstod han innebörden hos de menande blickarna från Silvin och några av de andra.
Jaha.
Han fick fullt upp med att dra åt sadeljorden på sin häst, men det var inte längre någon som skrattade. Brian tvingade sig att inte se så bister ut. Det var dags att det förflutna fick vila där det hörde hemma. Bara för att en kvinna som han hade delat säng med, och mer hade han trott. Bara för att den kvinnan tittat på honom som om de aldrig möts, behövde han inte undvika att ens uttala hennes namn. Bara för att hon hade förvisat honom från Camlin, med hot om dödsstraff, för att han gett henne de råd han svurit att ge henne. Om hon föll pladask för denne först Gabriel som plötsligt hade dykt upp i Camlin så var det inte längre hans sak. Hon hade sagt åt honom, med en röst lika kall och hård som blankaste is, att hans namn aldrig mer skulle uttalas i palatset och att det bara var hans långa tjänstgöring som räddade honom från att bli halshuggen för förräderi. Förräderi. Han måste hålla humöret uppe, särskilt om jakten skulle visa sig bli lång. Han krokade ena benet om den höga sadelbommen, tog ut pipan och tobakspungen och började stoppa pipan. På piphuvudet fanns en vild tjur snidad med Andrews rosenkrona om halsen. I 1000 år hade det varit huset Brines vapen. Styrka och mod i drottningens tjänst. Han behövde en ny pipa. Den här var för gammal. Jag klarar mig inte ur det där grälet riktigt så bra som du kanske hört. Han böjde sig ner för att ta emot en glödande kvist som en av männen räckte honom. Sen rätade han på sig och sög på pipan för att få eld på tobaken. Det var kanske 3 år sedan. Den ärmelintronande var på resa. Hon hade varit i Carehane, Tyr, Ilian. Och så Caimlin på slutet innan hon återvände till Tarvalon. På den tiden hade vi bekymmer med de morandiska gränsfurstarna. Som vanligt. Det hördes spridda skratt. De hade alla någon gång tjänstgjort vid gränsen mot Morandi. Jag hade skickat ner en styrka ur drottninggardet för att göra klart för Morandierna vem det egentligen var som ägde fåren och boskapen på vår sida gränsen. Jag hade sannoliken inte väntat mig att en ärmelintronande skulle vara intresserad av sånt. Han hade fångat deras uppmärksamhet. De fortsatte med sina förberedelser, men i långsammare takt. Jean Sange och Elida stängde in sig tillsammans med Morgase. Så där ja, nu hade han sagt hennes namn igen, och det gjorde inte ens ont. Och när de kom ut igen såg Morgase ut till hälften som ett åskmoln med blixtrande ögon, och till hälften som en 10-årig flicka som fått skäll av mor för att hon snattat honungskakor. Hon är en hård kvinna, men när hon hamnat i kläm mellan Elida och den ärmelintronande. Han skakade på huvudet och de skrockade. Att furstar och regenter blev föremål för Eichedernas uppmärksamhet var någonting som ingen av dem avundades dem. Hon befallde mig att med omedelbar verkan dra tillbaka alla trupper från gränsen mot Morandi. Jag bad att få diskutera det med henne i en rum. Och då kastade sig Jean Sange över mig. Inför halva hovet drog hon mig genom köttkvarnen som en grön rekryt. Sa att hon skulle agna en metkrok med mig om jag inte kunde göra som jag blev tillsagd. Innan allt var över hade han varit tvungen att be henne om ursäkt inför alla andra. Bara för att han hade försökt göra vad han svurit att göra. Men det behövde han inte berätta nu. Inte ens mot slutet hade han varit säker på att hon inte skulle säga åt Morgase att få honom halshuggen, eller låta göra det själv. Hon måtte ha velat fånga sig en redig fisk, skrattade någon, och andra stämde in. Summan av kardemumman, fortsatte Brian, var i varje fall att jag blev skinnflådd offentligt och att soldaterna kallades tillbaka från gränsen. Så om ni väntar er att jag ska beskydda er i Ebordar så ska ni tänka på att de där skänkflickorna förmodligen skulle hänga ut en ärmelintronande på tork tillsammans med oss andra. De vrålade av skratt. Fick ni någonsin reda på vad det hela handlade om, herre? Frågade Joni. Brian skakade på huvudet. ACD-angelägenheter av ett eller annat slag skulle jag tro. De berättar inte vad de har i kikaren för sådana som dig och mig. Också detta vann några skratt. De satt upp med en iver som stämde illa med deras höga ålder. En del av dem är inte äldre än jag själv, tänkte han bistert. För gammal för att jaga efter ett par ögon som tillhörde en flicka ung nog att vara hans dotter, om inte dotterdotter. Jag vill bara veta varför hon bröt sin ed, intalade han sig bestämt. Det är allt. Han lyfte armen och gav signal att de skulle ge sig av. De red västerut, med ett spår av yrande damm efter sig. De skulle få rida hårt för att komma ikapp, men det skulle de göra. I Ebodar eller i Domesvalget, finna dem skulle han.